När Malin började arbeta på ICA anställdes hon på knappt 3 timmar i veckan. Resten av passen fick hon jaga. Antonio är inte mer än 30 år, men han har redan fördärvat sin rygg i arbetet och tvingas nu proppa i sig tabletter för att orka gå till jobbet. Anställda på lagret övervakas i realtid och om de är inaktiva i mer än 180 sekunder kallas de upp till chefen för effektivitetssamtal. Människor sover med mobiltelefonen under kudden för att snabbt kunna svara när arbetspass blir lediga. 30 sekunder har de på sig. Annars går jobbet till någon annan. Detta är vardagen för många anställda inom handeln. I boken Lösa förbindelser möter vi människor som är anställda inom handeln. I egna texter och för journalister berättar de om sin vardag. Jenny Wrangborg är redaktör för boken. Vi träffas utanför Göteborgs litteraturhus dit hon kommit för att prata om villkoren för de handelsanställda. Ja, hej säger jag till Jenny Wrangborg.
Hejsan.
Nu ska vi prata om boken Lösa förbindelser som du är redaktör för. Vad skulle du säga, vad innehåller den här boken?
Ja, Lösa förbindelser om kampen för fasta förhållanden i handeln handlar om hur det ser ut på arbetsmarknaden idag. Mer specifikt för handelsanställda då, men de här erfarenheterna gäller nog alla LO-yrken tyvärr. Det handlar om vad som hänt på arbetsmarknaden de senaste decennierna och hur det påverkar oss som jobbar i då till exempel handeln. Det handlar om precisionsbemanning, arbetsplatser som är ständigt underbemannade. Hur de anställda tvingas jaga extra pass för att kunna försörja sig. Det handlar om bemanningsföretag där de anställda tvingas ta starka smärtstillande preparat för att ens kunna ta sig till jobbet. Det handlar om övervakning och precisionsbemanning som sagt. Hyvling som också är aktuellt nu har vi, som innebär att arbetsgivarna plockar bort arbetstid från de anställdas kontrakt så att man helt enkelt också blir tvungen att jaga extra timmar.
Det är ju mycket, det är många olika skribenter och det är reportagetexter och människor som också skriver om sina egna arbeten. Hur har du som redaktör tänkt i urvalet av texter?
Ja, jag ville ha en blandning mellan de handelsanställdas egna berättelser från sin arbetsliv och de journalistiska texterna där man kan gå lite djupare och kolla på flera olika arbetsplatser och arbetsmarknaden i stort. Det som varit väldigt slående i arbetet med boken är tyvärr hur rädda folk är för att berätta hur de har det på jobbet. Dels då att skriva själv, men där finns ju ett annat motstånd också. Man tror att man inte kan. Liksom. Men när det handlar om att prata om sina arbetsvillkor så är folk väldigt rädda för att förlora sina jobb ifall de gör det. Så det är väldigt modiga människor som ställt upp och ändå vågat berätta. Och det är precis som i den fackliga kampen så kan det kosta. Men om ingen vet hur vi har det på våra jobb så är det också väldigt svårt att förändra.
Något som slår mig när jag läser den här boken är också att det finns, dels blir jag skräckslagen inför arbetsmarknaden, hur den ser ut, men det finns också ett hopp i boken.
Absolut, och det är väl det som jag ville få fram också, som var viktigt i arbetet med den här boken, att få fram hur man kan göra för att förändra hur det ser ut. För det är, alltså det är inte så att vi hittat de värsta arbetsplatserna och målar upp en skräckbild, utan så här ser det ut. Folk har väldigt otrygga anställningar och så vidare. Men det finns också saker man kan göra åt det. Och det var det som vi ville visa i varje text också. Det finns sätt att förändra det. Och det är genom den fackliga kampen. Och då behöver vi ha strategier för hur vi ska hantera olika situationer på ett bra sätt så att vi kan vinna nya segrar på våra arbetsplatser.
Samtidigt finns det ju mycket hinder för facken. Många, inte minst handlar boken mycket om teknik, nya tekniska lösningar som gör att utmaningarna för facken blir helt enkelt fler när det kommer mobiler med appar som plingar till om när folk ska arbeta och olika former av sms-anställningar.
Ja, absolut. Och där är ju speciellt det där att folk sover med mobilen under huvudkudden är en väldigt återkommande historia som vi fått höra flera gånger under arbetet med den här boken. Att det här att ständigt jaga extra timmar för att man har så låg sysselsättningsgrad, det, då måste man alltid vara redo att ge sig av till jobbet direkt. Vilket innebär att de som egentligen på pappret jobbar minst är de som hela tiden måste vara redo att ändå komma in och jobba. Och de berättar att det här signalen som appen där de lägger ut extra pass, att att när den låter så det där ljudet är förknippat med magont. Och det är också historien om hur de på många arbetsplatser, historien från en arbetsplats i en stor butik där det är så många som har de här otrygga anställningarna, så de kan sitta runt lunchbordet på jobbet och helt plötsligt plingar allas mobiler till och de tittar på varandra och vet att den som tar upp telefonen först är den som kan försörja sig den månaden. Men det är också historien om hur de ändå lyckas hålla ihop. För som de själv säger i den artikeln, att de sitter i samma bajsmacka. Alltså det, de delar de här dåliga villkorna och försöker hitta sätt som de kan förändra det tillsammans.
Ja, som du säger, de anställda håller ihop. Men det finns också ett hot mot det där i form av bemanningsföretag som byter ut de anställda hela tiden. Det är också någonting som skildras.
Ja, absolut. Dels har vi då berättelserna från de som själv jobbar som bemanningsanställda. Vi har Antonio som berättar att han nu 30 år gammal måste ta starka morfinliknande preparat för att klara av arbetstempot, och där de har liksom en high score i produktivitet, där de bemanningsanställda vet att om de inte kommer upp i de där i toppen av den där listan så kanske man inte har något jobb längre. Men det är också berättelserna från de som är direktanställda och hur en arbetsplats kan förändras när man börjar hyra in mycket personal istället, och hur sammanhållningen kan slå sönder, men också hur man kan hitta fackliga strategier för att kämpa tillsammans trots att man rent tekniskt inte kan vara i samma fackklubb, men att man ändå hittar sätt att solidarisera sig med varandra och vinna segrar ändå.
Mm, jag ska säga också att vi står i ett trapphus här och det springer lite folk upp och ner. Det får man ta hänsyn till när man gör så här live-artad podd här.
Men när det kommer till tekniken så är det ju också inte bara de här apparna som har gjort att man hela tiden måste vara redo att komma in och jobba. Det är ju de otrygga anställningarna som är grunden. Men när det kommer till teknik så handlar det väldigt mycket om övervakning i arbetslivet också. Där tekniken används som en ursäkt för att införa system som håller koll på de anställda väldigt mycket. Vi har ett system som blir vanligare och vanligare på lager som kallas aktiv tid. Och då har de anställda på sig 180 sekunder på sig att registrera ett arbetsmoment innan de markeras som inaktiva. Och det här systemet bygger på att de hela tiden via sina headset är övervakade med GPS. Och då läser en datorstyrd röst upp i hörlurarna vad de ska plocka för vara, vilken pall den ska till, vart den ska skickas och så vidare. Och har de då inte gjort något sånt moment färdigt på 180 sekunder så blir de rödmarkerade på chefens dator, och varje vecka blir de inkallade till uppföljningssamtal kring det här, kring sin produktivitet. Och de anställda berättar att där de tidigare hade lite makt att själva styra sitt arbete, att jobba lite fortare på förmiddagen för att ta en extra fikapaus på eftermiddagen, så har de nu ingen möjlighet att påverka överhuvudtaget, för att de vet att om 180 sekunder så markeras de som inaktiva. Så tar de av sig lurarna och pratar med en arbetskamrat eller går på toa längre än 180 sekunder och gör någonting som inte ses som direkt produktivt, så får det resultat i de här röda siffrorna som de sen måste förklara för chefen.
Finns det positiva synsätt på tekniken med för just fackligt engagemang?
Ja, hade den här tekniken använts på rätt sätt och man hade haft ett större inflytande på det från fackligt håll, så hade det inte varit något problem. Alltså om man kollar på utvecklingen med vad heter det, EAN-koder, alltså sånt där man kan styra mer, datorn räknar hur mycket som behöver beställas till affären istället för att vi ska stå där och räkna varje vara och inventera. Och det blir ju en produktivitetsvinst i det, men det problemet är att det tillfaller inte oss som jobbar på golvet, utan den extra vinsten som det innebär går till chefen istället.
Men just för facket, hur kan facket använda sig av tekniken för att mota, alltså den här tekniska utvecklingen har ju uppenbarligen företagen använt sig mycket av och nyttjat i sin verksamhet, men hur jobbar facket med det?
Jag tror att man skulle kunna använda det för att, och jag vet att bemanningsanställda använt det för att starta Facebookgrupper där de kan diskutera fackliga frågor utan att chefen hör dem. Alltså att man skulle kunna använda det på sådana sätt. Jag vet inte, har du några fler idéer?
Ja, men det är ju en intressant fråga, för jag tycker det tas ju upp, just tekniken går som ett tema genom buggen tycker jag. Men jag tänkte inte på om facket på något sätt gjorde tekniken till sin.
Alltså problemet nu är ju att vi på arbetsmarknaden, att det inte är facket som har makten. Facket har ju en viss makt, men det är ju fortfarande arbetsgivarna som leder och fördelar arbetet. Det är inte vi som styr hur arbetet ska läggas upp. Liksom. Så att, än så länge så är de där apparna inte förknippade med något bra. Liksom. Och övervakningen av oss på golvet är ju inte heller någonting som vi upplever som positivt. Liksom. Så jag tror vi måste ta makten över arbetet för att förändra det.
Du har ju rest runt mycket nu med den här boken. Du har, bara de senaste dagarna har du ju varit uppe i Umeå, Skellefteå och här i Göteborg där vi står nu bland annat. Vad är den vanligaste reaktionen som du har mött från människor?
Dels blir folk väldigt det beror på om man pratar. Jag har varit inom facket Handels och pratat om boken, och där känner ju alla igen sig i de här historierna. Men det som jag reagerat på där är att det ändå kommit fram folk efteråt. Bara, ja, men så här ser du ut på vår jobb, men när jag pratar med mina vänner om det så är det knappt att de tror mig. Och när man pratar med en allmänhet om det här så har de också svårt att tro att det är så här illa. Med så mycket osäkra anställningar och så mycket dålig arbetsmiljö och den här övervakningen. Så det är därför jag tror den här boken är så viktig också, att visa på en annan verklighet än den officiella historien om att vi faktiskt har den bästa arbetsmarknaden i världen och här finns det sån trygghet. Och det, istället nu så handlar ju diskussionen om att det finns för mycket trygghet på arbetsmarknaden, där vi istället visar i den här boken att det där är inte sant längre. Vi har så många som jobbar på otrygga anställningar men historien om vilken arbetsmarknad vi har är viktig i den fackliga kampen också. För vill vi förändra någonting på ett större plan så behöver vi också, folk behöver veta hur verkligheten ser ut.
Ja, och där fyller ju litteraturen en viktig funktion också, arbetarlitteraturen.
Precis.
Har ju just den, förhoppningsvis den funktionen.
Och jag tror det är helt avgörande, oavsett om det handlar om den fackliga kampen eller samhället i stort, så att få sin verklighet beskriven och att se att man inte är ensam i den här känslan av att saker är förjävliga på arbetet och att det behövs en förändring. Det kan litteraturen och böckerna hjälpa oss med, att se att vi inte är ensamma i det, utan det behövs en förändring. Mm.
Och samtidigt så mår man ju lite dåligt när man läser om det här.
Ja, hade man inte gjort det hade man nog inte haft någon empati. Eller, så jag hoppas också, och det har jag hört, att det inspirerar till att göra någonting åt hur det ser ut. Och det är ju många av texterna som handlar om det också, att det faktiskt är det vi måste göra och det är det som behöver göras. Och det är det som vi också kan göra.
Väcker ett engagemang.
Precis.
Det här är ju en bok som ges ut i samarbete, ska jag säga så, med Handels anställdas förbund. Mm. I vilken mån är det här unikt för handelsanställda, eller är det likadant med andra?
Alltså det är specifikt för handelsanställda eftersom det är handelsanställda vi intervjuat. Men de frågorna som boken handlar om drabbar mer än de handelsanställda. Så det handlar ju om otrygga anställningar, om bemanningsföretag, arbetsmiljö och sånt som är aktuellt inom alla LO-förbund. Och de dåliga villkoren sprider sig också till tjänstemännen så småningom. Så det är en bok för alla faktiskt. Och vi behöver som sagt fler som vet hur det ser ut i den här verkligheten för att kunna förändra det.
Mm. Varning, tjänstemän, säger vi.
Ja. Men det också, jag hamnade i... Jag jobbar själv som butiks... kock, kallskänka. Så det var så jag fick det här uppdraget, att jag själv har de här erfarenheterna. Och jag började i det köket som bemanningsanställd. Och där finns ju också en annan officiell historia kring hur vi bemanningsanställda har det. Alltså där bemanningsföretagen säger att ja, men de bemanningsanställda har en dubbel trygghet när det kommer till arbetsmiljö till exempel. Både bemanningsföretaget har ansvar och där de är uthyrda, men det istället i verkligheten inte alls funkar så. Alltså, en av dem som intervjuas i boken berättar att de som bemanningsanställda på ett lager till exempel måste jobba med att plocka varor 8-10 timmar om dagen, medan de direktanställda får rotation efter 4 timmar till arbetsuppgifter som är mindre slitsamma för kroppen. Och där blir det ju, där är det inte bara de otrygga anställningarna som sägs, utan också de fysiska konsekvenserna av dem. Att det är liksom dubbelt så många bemanningsanställda som skadar sig på sina jobb. 3 av 4 bemanningsföretag brister i sitt arbetsmiljöarbete. Så det finns liksom, det som vi har velat göra är att visa människorna bakom de där siffrorna och få fram en annan verklighetsbeskrivning än den officiella, att bemanningsanställda har det skitbra på jobbet. Det är inte riktigt så verkligheten ser ut.
Så här, hur har arbetsmarknaden kunnat förändras så här mycket till det sämre, som ändå är mitt intryck av boken?
Ja, det finns ju, det är inte bara en förklaring på det. Det är ju hela samhället som har förändrats. Man har gått mer mot en precisionsbemanning där all luft i organisationen ska pressas ut. Så istället för att bemanna för en vanlig dag, så bemannar man för den dagen då det är som minst att göra. Så måste personalen liksom ta smällen i det här. Och det handlar om politiska beslut. Det handlar ju om att man infört allmän visstid till exempel, som gjort det möjligt att anställa på väldigt osäkra anställningar. Alltså sånt som politiska beslut. Sen handlar det ju också om att till viss del om att facket har misslyckats med att stå emot den här utvecklingen. Och för att ändra på det så kan vi bara, vi behöver bli fler för att kunna stå emot den utvecklingen som faktiskt, vi är på väg mot ännu mer otrygga anställningar. Men där kan vi ju ställa krav som att vi ska ha bort allmän visstid ur lagen, och vi ska försvara de rättigheter som vi har. Alltså, för vi har haft ganska starka kollektivavtal, men problemet är att vi inte har kunnat försvara dem på arbetsplatserna också. Och är vi inte organiserade på arbetsplatserna så är det jättelätt för arbetsgivarna att göra som de vill. Så det vi kan göra är att bli fler och kämpa lite hårdare.
Hur blir vi fler?
Jag tror det börjar i det här att man ser att man har gemensamma villkor. Det kan vi se genom till exempel att läsa den här boken, och man ser det genom att prata med sin arbetskamrat. Vi blir fler genom att flytta det fackliga arbetet till arbetsplatserna och hitta de här. Ett av kapitlen handlar om de fackliga strategierna. Så det är en som jobbar på Handels som har skrivit det, att facket behöver vara den som ser till att göra det möjligt för oss som jobbar på arbetsplatserna att förändra just på våra arbetsplatser, att hitta de frågorna som folk tycker behöver förändras och driva igenom det. Så fort man visar vad facket gör, så behöver man inte fråga någon om de ska vara med i facket, för då förstår folk själva nyttan av att vara med i facket. Men om facket blir något annat, att man får en bra försäkring eller något, så är det mer abstrakt varför man ska vara med i facket. Alltså, man kan ju få en bra försäkring någon annanstans. Liksom. Men tillbaka till den fackliga grunden.
Och som du var inne på, boken ges ut och det är Handelsanställdas förbund som har tagit initiativet till det här, kan man väl säga. Du ser lite tveksam ut när jag formulerade det.
Det var folk på Leopard förlag som tog initiativet till det och tyckte att den här boken behövde göras, och ansökte om pengar från Handels för att göra det.
Men Handels hoppade på i alla fall.
Absolut.
Och när jag pratade med Magnus Nilsson, litteraturvetaren på Malmö högskola, i första avsnittet av den här podcasten, så vill han att facken ska använda sig mer av litteratur.
Det tror jag är en väldigt bra idé. För som vi nu har pratat om, så är berättelsen om vilket samhälle vi lever i är väldigt viktigt också för att kunna förändra samhället vi lever i. Och det, för mig när jag har skrivit mina tidigare böcker så har det handlat väldigt mycket om att försöka förstå min och mina arbetskamraters situation. Och att sätta ord på någonting kring en erfarenhet, till exempel från arbetslivet, får en också att se att man inte är ensam i den erfarenheten. Så alltså det ligger en stor förändringspotential i att både formulera sig och att läsa om de villkoren som många jobbar under. Så det behöver facket satsa mycket på.
Skulle du säga att detta är en unik bok på så sätt? Med facket som står bakom och vad den skildrar?
Ja, just i dessa dagar kanske den är det. Men jag hoppas att det kommer fler sådana här böcker som skildrar andra branscher. Det finns ju specifika problem för varje bransch. Och fler sådana här böcker skulle verkligen vara bra.
Ja, det finns ju mycket begrepp här som tar sig. Det är hyvling, bemanningsföretag och depression och psykisk ohälsa och ensamarbete. Är det någon av de här historierna som har berört dig extra mycket?
Alltså det som jag slogs av mest var hur svårt det var få folk att våga berätta. Alltså jag har ju jobbat som kallskänka på otrygga anställningar jättelänge, men när man sätter ihop alla de här berättelserna och allt jobbet vi hade med att få folk att våga berätta, så blir det en ganska slående kring hur lite yttrandefrihet vi i praktiken har på våra arbeten. Och hur mycket vi måste förändra, lyckas organisera de otryggt anställda för att ens ha en grund för det fackliga arbetet. Alltså, vi behöver ha trygga anställningar, då är det mycket enklare att organisera folk också. Så dels det att folk var rädda för att berätta, men också hur utbredd otryggheten är. Hur många det är som är anställda på de här väldigt otrygga anställningarna. Alltså i handeln så är det cirka 76% som jobbar på väldigt låg sysselsättningsgrad och med osäkra anställningar. Så det är liksom, det är inget undantag, utan det ser ut så på väldigt många arbetsplatser och för väldigt många människor.
Ska vi då avslutningsvis kanske säga, det var perfekt att jag tappade mitt manus här. Avslutningsvis, hur går vi vidare nu liksom?
Vi läser den här boken. Vi försöker få fler att formulera sig kring sina erfarenheter från arbetslivet och organisera oss tillsammans för att förändra hur det ser ut. Det är bara i det att vi upptäcker att vi inte är ensamma i att vilja förändra någonting som vi kan förändra det också. Så gör vi det tillsammans i facket.
Tack Jenny. Innan vi avslutar det här avsnittet vill jag också prata några ord med Mikael Jävert, som tillsammans med Jenny är här på Göteborgs litteraturhus för att prata om boken. Mikael är en av de anställda som figurerar i boken. Tillsammans med sina arbetskamrater tog han strid för när företaget han arbetade på ville realtidsövervaka de anställda.
Då säger jag hej Mikael Jävert.
Hej, hej.
Du är en av dem som figurerar i den här boken.
Ja, jag blev intervjuad av Jenny Wrangborg för mitt arbete med Datainspektionen vi gjorde på min arbetsplats för, ja, nu är det ganska många år sedan. Så det stämmer. Övervakningssystem.
Ja, vill du berätta? Det handlar om truckar på arbetsplatsen.
Ja, det stämmer. Vi har ett system som heter det, där vi får vår plockslinga uppläst av en dator i en örsnäcka vi har. Och denna berättar då att jag ska plocka ett kolli på den platsen. Och så när jag har plockat det kollet så berättar jag att jag har gjort det och åker vidare i min plockslinga. I det här systemet börjar man registrera även vilka klockslag vi gör våra olika saker. Och då bestämde sig arbetsgivaren för att börja titta på de här klockslagen för att se om vi kan få upp lite högre produktivitet på oss. Så man helt plötsligt så började folk bli inbjudna till, vad heter det, kontoret. Där de fick berätta vad gjorde de 3 minuterna. För vi ser att du inte plockade någonting mellan klockan 13.01 och 13.04. Och sen så har vi även 13.50 och till 14.00 gjorde du inte heller någonting. Vad gjorde du då? Och så höll det på. Då letade vi upp en dom från Datainspektionen från Carlsberg. där de hade haft ett exakt identiskt fall. Och där hade de fått ett bassning av Datainspektionen. De fick reda på att nej, det här var helt enkelt inte ett acceptabelt sätt att arbeta på. Det här handlar om realtidsövervakning och det är inte förenligt med vad som har kommit överens om. Jag visade upp den här domen för alla arbetsledare, lagerchefer etc. som alla tittade på och sa att jaha, men vi har ju systemet, så vad är problemet? Så vi gick hela vägen till det här och jag började mer eller mindre spam-maila Datainspektionen med vad som hände på vår arbetsplats. Och till slut så fick vi rätt. Datainspektionen klev in och berättade att nej, det här är helt enkelt inte så ni får göra. Och då för detta arbete blev jag då sedan intervjuad för boken.
Och hur ser det ut på arbetsplatsen idag?
Det är ju klart bättre. De vet ju om att de inte får göra det här, men med jämna mellanrum så börjar det ju, det drar ju tillbaka. Det är ju som ett gummiband skulle jag vilja beskriva historien som, att om vi ser Datainspektionen som en punkt där vi sätter ner en nål i gummibandet och så drar vi oss längre och längre ifrån den här nålen och till slut har vi nästan glömt bort det. Och där får vi som fackliga alltid vara ganska på alerten, så när vi ser att gummen börjar dra för långt så får vi göra en ganska kraftig markering att nu börjar ni titta på saker ni inte får titta på igen, och då flyger vi tillbaka till gummibandets början igen, om du förstår vad jag menar.
Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket.
För tack, tack själv. Tack.
Tack Mikael. Lösa förbindelser är enligt mig en av årets viktigaste böcker. Så läs den. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Tills dess, vi säger så.